Du lyssnar på Fallet Samir av Anders Johansson och Samir Sabri. Uppläst av mig, Johan Svensson. Det var året jag som nioåring fick uppleva fotbolls-VM i Mexiko och se Diego Maradona ta världen med storm. Själv höll jag på Brasilien som genom en neslig straffsparksförlust mot Frankrike åkte ut i kvartsfinalen. Som ett led i min egen mytbildning om den hårdkokta försvarsadvokaten brukar jag säga att det var senaste gången i livet som jag grät på riktigt. Det var året då Olof Palme mördades. Jag minns morgonen då familjen satt framför tvn och nyheten om statsministermordet slog hårt i våra hjärtan. Vem kunde då ana att Palmeutredningen skulle få följdverkningar för en 15-åring i Tensta som samma år kom att drabbas av ett justitiemord? 1986 var omvälvande. Min familj hade ett par år tidigare lämnat Stockholmsförorten Jakobsberg och flyttat till radhusidyllen Sörbyängen i Örebro. I Stockholm lämnade vi farbröder, kusiner och vänner. Däribland Samirs familj som vi stod nära. Jag har inga egna minnen av umgänget med familjen Sabri. Jag var för liten, men under min uppväxt i Örebro fick jag höra om Samirs livsöde. Det var som en vandringssägen som bara vuxenvärlden talade om. Under anspända och sorgtyngda former brukade de prata om att Samir aldrig fick en ärlig chans i livet. Att hans liv raserats av att han som 15-åring tvingats erkänna mordet på sin styvmor trots att han var oskyldig. Att han spärrats in på mentalsjukhus, trots att han var som vilket barn som helst. Alla assyrier, syrianer som växte upp i Stockholms norra förorter på 1980-talet kände till denna vandringssägen. I början av 2000-talet hade jag hunnit studera juridik i Uppsala och fått anställning som jurist hos advokat Peter Altin. Där fick jag följa hans väg till resning och frikännande dom i fallet Joy Rahman. Ungefär samtidigt blev jag för första gången kontaktad av Samir Sabri. Han satt då på anstalt och sökte mig ett tämligen betydelselöst ärende. På den tiden var Samir fortfarande djupt involverad i den undre världen och hade en kriminell identitet. När han berättade om sig själv förstod jag ganska omgående att det var killen jag hört talas om under min uppväxt. Vi hade en sporadisk kontakt under ett par år, men med tiden rann den ut i sanden. År 2014 hade jag hunnit bli advokat. Samir hörde av sig igen, men nu med en ny röst. Annan energi och identitet. Samir hade med anledning av det så kallade helikopterrånet fått nog av att leva som livsstilskriminell. Han hade gjort en makalös vändning i livet och startat organisationen Second Chance som arbetade med att återanpassa kriminella ungdomar till samhället. Samir hade blivit en sån där volontär, eldsjäl som vi andra beundrar, men emellanåt frågar oss hur de orkar. Min och Samirs kontakt under hösten 2014 handlade mest om hans arbete med att hjälpa utsatta ungdomar, men emellanåt återkom han till den känsliga frågan. Att han aldrig riktigt känt sig fri, allt sedan den där morgonen i maj 1986 då hans styvmor brutalt mördades. Morddomen var en del av hans plågoande. Jag antog uppgiften att försöka få resning i fallet, även om det i juridikens värld var en omöjlig uppgift. Stämde det rykte jag överhörde i min barndom? Var börjar man med en 30 år gammal morddom? Varken förundersökningen eller domen fanns i tingsrättens arkiv. På egen hand skulle jag aldrig kunna gå i mål. Det var trots allt ett pro bono-ärende, vilket innebär att jag skulle behöva lägga ner över 1000 gratistimmar av arbete såvida inte resning beviljades. Och sannolikheten för resning i Samirs fall var en på miljonen. Därför blev min främsta uppgift att skapa ett entourage kring fallet, där Samirs energi skulle inspirera oss andra till stordåd. En tid innan hade jag låtit anställa den nyutexaminerade juristen.